God morgon. Är ni pigga? Bra. Då är ni i alla fall några här som är pigga. Jag är inte så jättepigg idag. Av den naturliga anledningen att jag hade... det var min svensexa igår. Så det kunde inte jag riktigt styra. Så att det är inte riktigt mitt fel att jag är trött. Jag fick inte välja när jag skulle gå hem och lägga mig, utan det blev när de släppte iväg mig liksom. Så klockan 12:02 så började jag skriva på min PowerPoint igår kväll, i natt så. Men jag är här och nu är jag redo. Är ni redo? Ja, bra. Vi är inne i tema den här sommaren som vi kallar för Sunday School Stories, där vi... Under den här sommaren ska vi försöka presentera några av Gamla Testamentets mest kända och största gestalter. Och försöka förstå hur någonting och hur deras stories som hände för tusentals år sedan kan ha någon relevans för oss här idag. Och idag så ska vi prata om en kille som heter Gideon. Och han har ingen egen bok i Bibeln. Utan om man vill läsa om honom, då får man... slå upp domarboken kapitel 6-8. Och där kan man då läsa om honom. Och domarboken har i sin tur fått sitt namn efter en tid i Israels historia då man levde under ett ledarskap som man kallade för domare. Det var liksom motsvarigheten till kungen eller till liksom presidenten eller vad man nu ska kalla det. Och det här var en tid då som var emellan det att man hade intagit det förlovade landet. Man hade intagit sitt land under Josua. Det var efter det och innan man hade fått sin monarki. Och det var under den här tiden som Gideon levde. Men det är viktigt att notera att han inte har en egen bok i Bibeln. Att historien om Gideon, den är inte separat utan den ingår i en större berättelse som då är domarboken. Som i sin tur handlar ganska mycket om hur folket, israeliterna, hela tiden avfaller ifrån tillbedjan till Gud, till Herren Javé. Och istället tillbe andra saker som till exempel en gud som kallas för Baal. Som var en gud som många olika folkslag under den här tiden tillbad runt omkring. Men jag tänkte att jag inte skulle predika hela domarboken. För då får vi hålla på jättelänge. Utan jag ska faktiskt försöka att isolera den här berättelsen Gideon lite grann ifrån den här stora kontexten. För jag tror att det finns nycklar och saker som vi kan lära oss utifrån Gideons liv. Så som det är beskrivet i domarboken kapitel 6-8. Så vi ska börja med att läsa den första versen i kapitel 6. Där det står så här. Israels barn gjorde det som var ont i Herrens ögon och han gav dem i midjaniternas hand i 7 år. Israels barn gjorde det som var ont i Herrens ögon, med andra ord, de hade avfallit från tillbedjan av Javé, Gud, och istället börjat tillbe andra saker, börjat fylla sina liv med andra saker. Andra saker hade kommit i vägen för deras tillbedjan för Gud. Till exempel då den här guden som kallas för Baal. Och det här då är det som författaren menar var det som var ont i Herrens ögon. Och på grund av det här så ger nu Gud folket och landet i midjaniternas hand. Och midjaniterna, det var ett annat folkslag som hade bott en del i det här landet innan Israel hade kommit och övertagit landet. Och de var ganska fruktade och de red på kameler. Man kan läsa om detta också faktiskt. De hade kameler som gjorde att det var ganska svårt att besegra dem. Och det är nu den här kontexten som Gideon lever. Midjaniterna, de hade sprungit in i Israel och de hade förstört mycket. De hade bränt, de hade tagit mat, de hade förstört hem. Och folket levde under en tid med oro och ångest och svårigheter och svält. Man visste inte om man skulle liksom överleva dagen. Man visste inte om man skulle ha mat så man skulle klara sig. Det var svårigheter, det var jobbigt, det var tungt, det var tuffa tider. Och under den här tiden så levde Gideon. Och jag ska göra en liten skildring av två stycken olika Gideons, fast det är samma person, men under två olika tillfällen i Gideons liv som den här berättelsen talar om. För första delen av berättelsen så talar den om en period i Gideons liv, men sen verkar det som att det kommer en brytning så att den talar om en annan period där det kanske har gått ett par år, då det verkar som att någonting har hänt, någonting i Gideons liv har förändrats. Så vi har två stycken olika Gideons här då, som vi ska ställa emot varandra. Gideon 1 och Gideon 2. Fast det är samma person. Hoppas att ni hänger med. Första Gideon då, som vi kan börja läsa om från kapitel 6, den 11:e versen. Då står det så här. Herrens ängel kom och satte sig under terebinten vid Ofra som tillhörde Abiseriten Joas, och dennes son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna så att inte midjaniterna skulle ta deras mat. För honom uppenbarade sig Herrens ängel och sa det till honom: Herren är med dig, du tappre stridsman. Och Gideon svarade honom: Å min herre, om Herren, Javé, är med oss, varför har då allt detta kommit över oss? Och vad är alla hans under som våra fäder har berättat om och sagt: Se, har inte Herren fört oss upp ur Egypten? Nu har Herren, Javé, övergivit oss och gett oss i midjaniternas hand. Gud sänder en ängel till Gideon som säger att Gud, Javé, är med dig. Men Gideon svarar honom: det kan jag inte se någonstans. Om det nu är så att Javé, Herren, är med oss, varför är då allt emot oss? Varför har då allt detta kommit över oss? Varför lever vi i fattigdom, i svårigheter, i ångest? Varför är livet så surt om det nu faktiskt är så att Gud är med oss? För Gideon verkade snarare som att Gud hade övergivit dem. Att Gud var ganska långt borta. Han var inte alls med dem. Han var borta. Gud hade övergivit dem, tänkte Gideon. Så det är ganska uppenbart att Gideon 1 lider av ett svagt gudsförtroende. Är ni med på det? Han litar inte speciellt mycket på Gud. Han har inte speciellt stor tilltro till Gud. Hans bild av vem Gud är ganska liten. Han har ett svagt gudsförtroende. Men sen i vers 14 så kommer Gud, Herren. Då vände Herren sig till honom och sade: gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig. Och han svarade honom, alltså Gideon svarade: o herre, hur skulle jag kunna rädda Israel? Min ett är den oansenligaste i Manasse och jag själv den ringaste i min fars hus. Och Herren sade till honom: jag är med dig och du ska slå midjaniterna som om de vore en enda man. Den andra saken som är ganska uppenbart i Gideon 1 liv är att han har ett svagt självförtroende. Eller hur? Gud kommer till honom och säger att vad säger han nu? Att jag har sänt dig. Jag har gett dig ett uppdrag att du ska vara med och rädda det här folket ifrån midjaniternas hand. Och då säger Gideon: hur skulle jag kunna göra det? Jag är ju ingenting. Jag är den minsta, sämsta, tråkigaste människan på hela jorden, säger Gideon. Jag kan inte vara med och göra någon skillnad. Jag kan inte vara med och förändra. Jag är ju ingenting. Gideon lider uppenbart här i början av sitt liv av en låg självbild, av ett dåligt självförtroende. Han tror inte på sig själv. Han tror inte att han är kapabel att göra någonting. Men sen så händer det uppenbarligen någonting. Det går en tid, och när vi kommer tillbaka till historien bara några verser längre fram, så verkar den här lilla tafatte, ängslige Gideon som bortblåst. Han verkar inte se till den här rädde killen som inte tror på sig själv eller som inte vågar någonting. Utan nu så möter vi en man som har fått inflytande i landet. En man som har makt. En man som många tusentals människor är beredda att följa. En man som nu är liksom befälhavare över armén. Och han har nu samlat ihop 32 000 man som ska gå för att möta midjaniterna, som i sin tur är 120 000. Och det är snart dags för det stora slaget. Gideon verkar vara som förbytt. Och i den här kontexten vi nu kommer, det är snart dags för det stora slaget. Och så läser vi i det sjunde kapitlet från vers 2. Herren sa det till Gideon: folket som följer dig är för talrikt, det vill säga ni är för många för att jag skulle vilja ge midjaniterna i deras hand. Israel skulle då kunna berömma sig mot mig och säga: min egen hand har räddat mig. Meddela nu folket: den som är förskräckt och rädd må vända hem och må vända om och skynda sig från Gileads berg. Och då vände 22 000 man av folket tillbaka, och bara 10 000 stannade kvar. Så nu är de alltså 10 000 mot 120 000. Men Gud är fortfarande inte nöjd. Har jag missat det? Nej. Folket är fortfarande för talrikt. För ner dem till vattnet så ska jag göra ett urval bland dem åt dig. När jag säger till dig denne ska gå med dig, så ska han gå med dig. Och när jag säger till dig att denne ska inte gå med dig, så ska han inte gå med. Då så förde han folket ner till vattnet, och Herren sa det till Gideon: alla som läppjar av vattnet som hunden gör, de ska du skilja ut från dem som faller ner på knä för att dricka. Och då visade det sig att antalet av dem som hade läppjat av vattnet genom att med handen föra den till munnen var 300 man, och alla de andra hade fallit ner på knä för att dricka vatten. Och Herren sa det då till Gideon: med de 300 män som har läppjat av vattnet ska jag rädda er ur midjaniterna. Ska jag ge er medianiterna i din hand. Och alla de övriga kan bege sig hem, var och en till sitt. Så nu är de 300 mot medianiternas 120 000. Om du hade gått in på Betsson.com för att slå vad om vilka som skulle vinna, så hade du antagligen inte tippat på Israel i det här fallet, eller hur? Det här har inte varit så smart. Oddsen var nog ganska mycket emot dem. Det var ganska många gånger pengarna om man hade satsat en tia på Israel i det här fallet. Det såg inte speciellt bra ut. 300 mot 120 000. Men det som är anmärkningsvärt i den här berättelsen är att aldrig någonsin så kan vi se hur Gideon klagar eller protesterar mot Gud och säger: det här kommer inte gå. Eller hur? Aldrig någonstans så säger Gideon nu att jag tror inte vi kommer klara det här. Gideon 1 hade antagligen sagt det. Eller hur? Han hade antagligen sagt: nej, det här går inte. Ta det lugnt nu, Gud. Men Gideon 2, här har någonting förändrats. Han litar nu på Gud. Han tror att när Gud säger att de kan slå midjaniterna med 300 man, då kommer de kunna slå midjaniterna med 300 man. Gideon 2, han har ett starkt Guds förtroende. Han litar på Gud. Han tror på Gud. Och vi kan se att de lyckas faktiskt med lite list att lura midjaniterna. Att de är många fler än vad de egentligen är. Så midjaniterna flyr. Och Gideon, han förföljer dem. Med sina 300 man så förföljer han dem för att driva utom en gång för alla. Och då kommer vi in i det åttonde kapitlet och vers 4. Gideon kom till Jordan, en flod, och han gick över tillsammans med de 300 man som var med honom. Och de var trötta av förföljandet. Och därför sa han till männen i Sukkot: ge några brödkakor åt folket som följer mig. De är utmattade och jag är i färd med att förfölja Seba och Salmunna, de midjanitiska kungarna. Men ledarna i Sukkot svarade: har du då redan Seba och Salmunna i din hand, eftersom vi skulle ge bröd åt din här? Gideons mannar är hungriga och de är törstiga och de är trötta. Så att Gideon, han söker nu beskydd och han söker mat för att hans armé ska kunna fortsätta och följa honom och fullborda det uppdraget som han har fått från Gud att skingra midjaniterna och driva ut dem. Men det han möter är att ingen riktigt tror på honom. Det han möter i den här staden Sukkot och också i en annan stad som han senare också går till och frågar är att de säger att de skrattar honom i ansiktet och säger: vi ser ingen Seba eller Salmunna. Varför skulle vi hjälpa dig? De tror inte på honom. Och den gamla Gideon 1 hade nog antagligen vänt tillbaka med svansen mellan benen och inte riktigt trott att det skulle vara möjligt. Men den här Gideon 2, han låter sig inte nedslås av att människor inte tror på honom. Av att människor hånskrattar åt honom när han säger vad han vill göra. Utan han fortsätter ändå. Trots att hans armé är trött och hungrig så fortsätter han att utföra det uppdraget som han tror att han har fått. Och han lyckas. Han lyckas att tillfångata de här kungarna. Och armén splittras. Så därför är det uppenbart också att Gideon 2, förutom att han har ett starkt gudsförtroende, också har ett starkt självförtroende. Och nu när vi har gjort de här analysen så kan vi komma fram till att på grund av att Gideon i sitt första skede av livet hade ett svagt gudsförtroende så hade han också ett svagt självförtroende. Han hade en dålig gudsbild, därmed också en dålig självbild. Men senare i sitt liv så har det hänt någonting. Han har ett starkt gudsförtroende. Han har en stark gudsbild. Och på grund av det så har han också ett bra självförtroende och en stark självbild. Och det handlar, och det här är viktigt, att det handlar aldrig någonstans i texten om att Gideon börjar tro på att han helt själv i egen kraft kan börja göra saker. Att han inte behöver Gud. Utan tvärtom, så när han inser att Gud är med honom. När Gud säger att jag är med dig, så börjar det hända någonting. Och han börjar inse att Gud som är allsmäktig är med honom. Ingenting är omöjligt för Gud. Och på grund av att Gud är med honom så är heller ingenting omöjligt för Gideon. Hans förnyade och förstärkta självförtroende bygger helt och hållet på att han har fått ett förnyat och förstärkt gudsförtroende. Oftast i vårt samhälle idag så är vi väldigt mycket som Gideon den första. Som Gideon i hans första skede i sitt liv. Många människor i dagens samhälle lider av ett svagt självförtroende och en dålig självbild. Jag har lite statistik för er. En femtedel av alla människor i Sverige idag drabbas någon gång under sitt liv av en depression. Och nu menar jag inte att man är deppig en dag, utan en depression. Och det här börjar tyvärr oftast i ganska låga åldrar. En studie visar att 12,9% av alla nionde klassare har uppgett att de lider av nedstämdhet. En annan studie visar att 20% av alla kvinnor mellan 16 och 29 år har självmordstankar. Och 8% av alla kvinnor mellan 16 och 29 år har försökt att ta sitt eget liv. Den totala statistiken för alla åldrar säger att varje år begås det i snitt 1200 självmord. Och 8000 människor vårdas varje år i sluten vård på grund av självdestruktiva handlingar. Procent av alla kvinnor mellan 16 och 24 år och 14% av männen har sökt hjälp på grund av ängslan, oro och ångest. 32% av alla kvinnor mellan 16 och 24 år, det är alltså en tredjedel av alla kvinnor mellan 16 och 24 år, har så mycket problem med ängslan, oro och ångest att de har sökt hjälp, alltså professionell hjälp hos en läkare eller psykolog. Och om man då kollar på statistiken för alla åldrar så är det 24% kvinnor och 15% män som har sökt hjälp på grund av att de lider av oro, ångest, stress och så vidare. Ett magasin som jag lyckades få tag i gjorde en studie bland sina läsare, främst kvinnor, som sa att 52% av de som svarade på den här enkäten sa att de mår dåligt över sitt utseende. Och 77% av alla svarar att de alltid eller ibland i alla fall lider av dåligt självförtroende. 50% säger att de helst hade velat göra ett skönhetsingrepp. Och 64% säger att de gärna hade velat gå ner i vikt. Människor i vårt land lider av en dålig självbild. De har dåligt självförtroende och tänker och tycker att de inte är tillräckligt bra, tillräckligt snygga eller tillräckligt duktiga på saker. För att det här samhället, det vill säga vi tillsammans, målar oftast upp en bild, ett ideal av att man måste vara på ett visst sätt. Kanske att man måste se ut på ett visst sätt och ha vissa former. Eller att man måste ha ett visst jobb och en viss inkomst. Eller bete sig på ett visst sätt, tala på ett visst sätt, vara på ett visst sätt. Och det finns så många olika saker som varje människa hela tiden måste leva upp till. Som vi hela tiden måste sträcka oss efter. Som vi hela tiden måste kämpa emot. Och aldrig kan vi lyckas med att se helt perfekta ut alltid. Och alltid ha det bästa jobbet. Det går inte. Och då känner vi oss otillräckliga och tänker att jag är värdelös. Precis som Gideon tänkte att jag är nog den minsta människan på jorden. Att det där klarar inte jag av. Jag har ju inte så där bra betyg. Eller det där, dit kan inte jag gå. Jag har ingen fin klänning helt enkelt. Eller vad det nu än är som vi sätter upp som hinder som gör att vi får en dålig självbild. Men jag tänkte nu faktiskt, inte för att inte sluta här, måla upp 4 stycken saker som jag ser gjorde skillnaden för Gideons liv. 4 saker som han insåg som gjorde att han förändrade sitt sätt att se på sig själv och sitt liv. Det gjorde inte att livet direkt blev jättemycket mindre ångestfyllt och hemskt. Det innebar bara att han började se på sitt liv och sin situation med andra ögon och på ett annat sätt. Och det första som Gideon kom fram till är att Gud har ett mål. I allra första början, det som är liksom grunden till den här berättelsen, det som är problemet, det som gör att Gideon hela tiden måste driva ut midjaniterna, är ju för att israeliterna, de hade slutat att tillbe Gud. De hade slutat tillbe Javé och istället börjat tillbe andra saker. Andra saker hade fått komma på Guds plats. Andra saker hade kommit emellan deras tillbedjan till Gud. Och det verkar något, på något sätt som att Guds mål från första början är att man ska tillbe Gud. Att man ska sätta sitt hopp till honom. Lägga sitt liv i Guds händer. Att man ska ha sin tillit, sitt liv fast förankrat hos Gud. Det första uppdraget som Gud ger Gideon är att han ska gå, det kan ni läsa om hemma, gå och förstöra altaret där man tillber Baal. Förstöra det och istället bygga ett altare där man tillber Javé, Gud. För att Guds mål är att vi människor ska tillbe honom, tro på honom och ha vårt liv och vår trygghet inte i några andra saker utan i honom. Den andra saken som Gideon kom fram till är att Gud har en plan. Gideon frågar Gud, hur i hela världen? Om du nu är med oss, varför är då allt det här emot oss? Och så svarar Gud honom, gå i denna kraft. Och fräls Israel i midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig. Mitt i Gideons ångest. Mitt i hans oro. Mitt i hans hopplöshet. I hans svåra situation. I hans omständigheter. När han har det som absolut jobbigast. Så presenterar Gud för honom hans räddningsplan. Hans lösning på problemet. Och han säger att jag har sänt dig. Jag har en plan. Gud har alltid en plan. Oavsett hur svårt och mörkt det är. Oavsett hur jobbigt det verkar. Oavsett hur mycket livet suger. Så kan jag garantera dig att Gud, han har en plan. Han har en plan för ditt liv. Det är aldrig hopplöst. Det är aldrig kört. Gud har en plan. Den tredje saken som Gideon kom fram till är att Gud har ett uppdrag. Gud säger ju, jag har sänt dig, jag har ett mål, jag har en plan och jag har ett uppdrag för dig att vara med i den planen för att nå människor mot det målet. Guds uppdrag för Gideon är att gå ut och rädda människor och leda människor till ett liv lovsång och tillbedjan till Gud. Att leda människor till att lägga sina liv och sin trygghet i Guds händer. Och samma uppdrag har vi idag. Att vi ska gå ut och rädda människor från midjaniternas våld. Ifrån svårighet, ifrån oro, ifrån ångest, ifrån mörker, ifrån synd. Och leda människor till ljuset. Att leda människor till ett liv av lovsång, ära och tillbedjan till en Gud. Och den fjärde saken som Gideon kom fram till var att Gud inte såg hans begränsningar utan såg hans potential. Det första som händer är att Herren sänder en ängel, en budbärare till Gideon. Och det absolut första som den här ängeln säger till Gideon, som Guds ord talar in i hans liv, är Herren är med dig, du tappre stridsman. Och det här säger nu då Guds ord till Gideon i en tid då Gideon är allt annat än tapper och allt annat än en stridsman. Under den tiden när Gideon inte tror på sig själv. Under den tiden när Gideon tycker att han är minst på hela jorden. När han tycker att allting är kört, allting är så svårt och jobbigt. Och han bara ser sina begränsningar. Då ser inte Gud begränsningarna, utan han ser på potentialen. Han ser möjligheten. Han säger till Gideon: Herren är med dig, du tafatte, ängslige kille. Han säger: Herren är med dig, du tappre stridsman. För Gud ser inte bara till den nuvarande situationen. Gud ser längre. Han ser på potential. Och du kanske är precis som Gideon och tycker och tänker att jag kan inte vara med och göra en skillnad. Jag kan inte vara med på Guds uppdrag. Jag kan ingenting. Jag är inte bra nog. Jag är inte snygg nog. Jag har ingen tillräckligt bra utbildning. Jag klarar ingenting. Och i så fall så tror jag att det här Guds ordet kan få tala in i ditt liv idag. Att Herren är med dig. Du tappre stridsman. Herren är med dig. Det innebär att du vandrar inte i egen kraft. Det innebär att det hänger inte på dig och på din prestation. Utan det hänger helt och hållet på Gud. Och ditt självförtroende bygger inte på dig själv. Utan det kan bygga på ditt förbättrade gudsförtroende. När du börjar lita på Gud och tro på att han är med dig. Att han har ett mål. Att han har en plan. Att han har ett uppdrag och möjlighet att vara med och förändra din situation. Det är då som du börjar se på ditt liv på ett annat sätt. Det är då som du börjar förstå att du faktiskt kan vara med och göra en skillnad. Att du faktiskt kan få vara med och betyda. Betyda någonting för din stad. För ditt bostadsområde. För din arbetsplats eller din skola eller bland dina vänner. Så kan du få vara med och betyda. Du kan få vara med och göra en skillnad. För att Gud ser inte våra begränsningar. Han ser vår potential. Vi kan komma upp. Tack Gud för att du är en stor och mäktig Gud. Tack Gud för att trots vår litenhet, trots vår svaghet, trots våra mänskliga begränsningar Gud, så vill du använda oss. Du vill kalla oss till ett liv av lovsång och tillbedjan till dig. Av ett liv av att vara med och leda människor till ett nytt hopp, till ett nytt liv. Och tack Gud för att vi kan ha vårt hopp i dig, vår styrka i dig, vår tillit i dig, våra liv hos dig Gud. Att oavsett omständigheter, oavsett svårigheter Gud, så är det aldrig kört, så är det aldrig hopplöst, så är det aldrig över, för att du har en plan. Tack för att du är med oss i varje situation. Alltid. Amen.